är det min glädje att få hälsa dig varmt välkommen till ännu en upplaga, en utgåva av podden som du nu lyssnar på. Som heter På spaning eller På jakt efter framtidens kyrka. Det är så pass nytt för mig att jag har svårt att komma ihåg titeln ibland. På jakt efter framtidens kyrka, och idag har jag med mig Maria Fagré. Varmt välkommen hit. Tack. Till podden. Hur mår du?
Jo, men jag mår bra. Man börjar ju bli lite småtrött här i Hönökonferensen efter en vecka. Men jag är glad.
Ja, det är bra.
Ja, det är härligt att vara här.
Skönt. Kan inte du presentera dig så kort men ändå bra som möjligt för våra lyssnare? Så vet vi vem du är sen, så kan vi mer lyssna till dina tankar. Mm.
Maria Fagré, som sagt, är 42 år. Gift med Daniel, har två döttrar som är 18 och 20 år nu. Och en hund som heter Ella. Bor utanför Örebro. Är ledare i husförsamlingsnätverket Ecclesia i Örebro. Som vi var med och planterade 2009. Och jobbar nu som nationell ledare för 24-7-bönerörelsen Sverige. Eller 24-7 Prayer som vi heter globalt.
Just det. Intressen? Är det något speciellt vi behöver känna till?
Ja, musik. Mm. Ja, det är ju ett stort intresse. Där dels leder jag mycket lovsång och så, men har också varit med lite party. Vi har ett partyband. Jaha. Jag, min man och min svåger. Och så brukar vi ha lite gästspelare här och där. Men så kan spela på lite bröllop och fester och grejer.
Och vad är partyband? Är det ett coverband?
Ja, men lite coverband så. Ja. Ja, vi har väl varit mer eller mindre aktiva olika år. Nu har ju min svåger då 4 barn.
Ja.
Och lite yngre barn än våra. Så att det har inte blivit lika mycket.
Ja, just det.
Så nu blir det mer så där vänners 40-årsfester. Kanske någon spelning på sommaren på någon veranda någonstans. Eller ett café eller sådär. Så vi håller oss mer i regionen kanske sådär. Men ja, så musik är ett stort intresse. Och sen tycker jag även mycket om så mode, inredning sådär. Inredning speciellt kanske. Tycker om att fixa och greja. Och min man och jag har precis renoverat ett 30-talshus. Mm. Vi har flyttat in i nu i april. Sånt tycker vi är roligt också.
Det låter som att det är fullt upp.
Jo, men det är det ju.
Ja, det är bra. Då är det ju en stor förmån för att få stjäla en liten stund, lite tid av det här. För att få lyssna till dina tankar om framtidens kyrka. Vad längtar du efter då? Det är medvetet en väldigt öppen fråga som jag ställer i den här podden. Just för att inte lägga en massa tankar och funderingar i huvudet eller i knät då, på den som jag samtalar med, för att få höra vad just du tänker på då. Framtidens kyrka.
Mm. Nej, men, och vi har ju levt mycket med den frågan de senaste 10 åren. Mm. 16 åren är det ju nu. Tiden går fort. Sen vi planterade församling då.
Ja.
För det var ju del av det också när vi gjorde det, att få upptäcka fler sätt att vara församling för att nå nya människor i en ny tid och kultur. Liksom.
Mm.
Och en av de saker som jag tänker och drömmer om framåt är att historiskt så har kyrkan försökt skapa enhet genom likformighet.
Mm.
Men jag tror att sann enhet är enhet i mångfald. Så det är någonting jag drömmer om vad gäller kyrka. Att det inte blir liksom, nu är det en ny form, eller nu är det här som gäller, eller nu ska alla bli husförsamlingsnätverk för att vi är det. Utan mer så här, hur kan vi få en större mångfald, både i församlingen men också av församlingar. Liksom, att församling inte måste se likadant ut, att det får ta sig olika uttryck och former. Och vi har inte en homogen kultur längre.
Nej.
I Sverige.
Nej.
Det hade vi kanske inte innan heller så mycket som vi tror. Men jag tänker att nu det finns... vi är så olika.
Mm.
Både i personlighet och gåvor och ålder och etnicitet. Och, alltså det finns mycket subkulturer i. Och jag tror att där behöver vi få se en större mångfald.
Just det.
I församlingen.
Och man tänker att mångfalden får vara större i en församling, så kanske inte heller anledningen eller orsaken blir lika stor för en del att känna att vi måste starta en ny församling för att vi ska få vara som vi är, utan att man faktiskt kan, kan vara. Så har det varit lite historiskt också, att det blir att man visar sig att vi är för olika, så att, eller vi tänker lite olika och vi har lite olika liksom, syn på olika saker, så då knoppar man av den anledningen.
Mm. Och det är ju den där enhet genom likformighet.
Ja, precis. Ja.
Ja, vi kan ha enhet så länge vi tänker och tycker likadant och är likadana.
Ja.
Och det är ju inte sann enhet.
Nej.
Egentligen, utan enhet är ju, och det är mycket roligare med mångfald också, tänker jag.
Ja.
När inte alla är och ser ut och tycker och tänker likadant.
Ja.
Men jag tror att det behövs både och. Jag tror att det behövs större mångfald i församlingen.
Ja.
Men jag tror också att det behövs olika församlingsuttryck.
Ja, förstås.
Där vissa trivs väldigt bra i, liksom, här finns en tydlig verksamhet eller grupper jag kan gå med i, eller liksom, söndagsskola och barnkör eller tonårsgrupp eller vad det nu är. Vissa trivs jättebra i stor församling, andra tycker att man blir för anonym och vill ha det mer nära relationella. Det är ju en av de saker jag personligen tycker om med husförsamling. Att man bygger närmare relationer, att man delar vardagen på ett annat sätt. Att man bjuder in varandra i varandras hem och vardag. Så. Men att, och då är det ju bra att båda finns. Inte att vi säger det måste vara antingen det här eller det här. Precis. Och vissa, tänker jag, kanske kallas också av Gud till en specifik plats för att nå en specifik subkultur.
Mm.
Och då måste vi också vara öppna för det.
Mm.
Att hur ser församlingen ut då om vi upplever att vi har ett uppdrag till just den här målgruppen?
Mm. Tycker du att det funkar för er i ert sammanhang med, alltså, att det verkligen blir den här mångfalden? Så har du sett liksom glädjen och att det verkligen fungerar liksom i det egna? Det har inte varit problematiskt att ni är lite olika?
Men vi har sett. Vi har sett det till viss del, och sen tänker jag att det finns mycket mer att göra där. Men vi har sett hur mycket det berikar med också olikheterna, eller att det inte blir för homogent. Jag skulle säga att jag har sett det ännu mer i 24-7-rörelsen, för det är ju också globalt på något sätt, men 24-7 liksom samverkar ju med alla kristna samfund och sammanhang. Så där på våra internationella gatherings så finns det ju en väldig mångfald liksom i både kyrkliga traditioner men också kallelser och människor, och det spretar åt alla håll på ett väldigt härligt sätt, och ändå så har man hittat ett gemensamt hjärta för det här vi gör med liksom bön, mission och rättvisa. Och jag brukar säga det att det enda sammanhanget som jag har varit med i där man ser liksom katolska nunnor och grabbarna som har blivit kallade till nattklubbarna på Ibiza stå och tillbe tillsammans och samtidigt, och det är en väldigt härlig syn, liksom ser det väldigt inspirerande också, för då ser man i de här olikheterna hur mycket vi har att lära av varandra.
Ja, just det. Så lite kanske man kan säga, även om du har sett det i det lokala, så har du också sett någonting i det liksom internationella i liksom 24-7 som du skulle vilja se ännu mer av i församlingen i framtiden.
Ja, där vi också, så jag tänker att det finns också ett löfte om väckelse i enhet. Och då vill vi ha den sanna enheten som inte är, vi kan vara ett för vi tycker lika, för det är inte enhet, utan just det här, vi vill signa varandra för vi behöver varandra. För att vi är ju olika, och fira den. Liksom. Det är ett av, vi har så här 24-7 värdegrund, eller liksom, våra value statements. Och ett av dem är, we celebrate diversity. Och det blir väldigt tydligt liksom, när man har det som ett grundvärde. Att säga, men det är någonting som vi gläder oss över och firar och vill visa på alla sätt vi kan. Så det är väldigt härligt. Och jag vet inte om du... Var du på Lausanne-konferensen?
Vad heter den?
Lausanne.
Nej, det var jag inte. Nej, jag var inte där.
Eller förra året är det väl nu. Ja. Kanske, jag kommer inte ihåg om det var i början av det här året. Eller förra. Jag var inte där, men däremot så såg jag från den konferensen en predikan med han som leder Lausanne nu. Mm. Och han pratade om att vårt största problem som kyrka är meningen jag behöver dig inte. Vilket var ett intressant, det var liksom temat på hans snack så.
Ja.
Och det är ju motsatsen till vad Paulus skriver i första Korinthierbrevet 12 när han pratar om kroppen.
Ja.
För i kroppen så säger han ju att amen, alla delar behövs och vi hör ihop vare sig vi vill eller inte. Så tänker jag, det finns bara en Kristi kropp, vare sig vi vill eller inte.
Ja.
Och vi sitter alla ihop. Och då säger liksom Paulus att men, örat kan inte säga till foten, jag behöver dig inte. Den här delen kan inte säga till den här delen, jag behöver dig inte. Alltså poängen där blir ju att vi kan, ingen kan säga till den andra, jag behöver dig inte.
Nej.
Men att han menade att det är det vi gör, om och om igen i kyrkan. Att vi säger till varandra, vi behöver inte er, för vi är oss själva nog. Eller, jag behöver inte dig, för jag håller inte med. Eller jag sa, att vi gång på gång säger, jag behöver dig inte.
Ja.
Och att Paulus poäng är att ingen kan säga så.
Precis.
Och att se den. Jag tänker också att vi får ett större behov av varandra om vi är olika.
Mm.
Om vi ser oss som, så, vi är Kristi kropp i den här världen som har fått ett uppdrag. Att förkunna evangelium i ord och handling och att bjuda in fler att vara med liksom, i Guds rike. Och då tänker jag att gör vi exakt samma sak och ser exakt likadana ut och når exakt samma människor, ja då behöver vi inte varandra lika mycket.
Nej.
Som om det är så här, ja, men vi bygger ett hus tillsammans och här är vår spik att slå på och här är vår vägg att bygga och där är din.
Mm.
Då skapar ju det också ett beroende
ja.
Av varandra. Och att jag säger, men ja, vi behöver er.
Mm.
För vi gör det här och det är vi bra på. Men ni gör det där och det är ni bra på. Och tillsammans så når vi fler.
Komplettera varandra helt enkelt.
Precis.
Ja. Bra, mer av det i framtiden helt enkelt.
Ja, men det
och redan nu i och för sig, men ännu mer framåt.
Ja.
Ja. Vad tänker du mer?
Framåt så tänker jag också att en förändring som man vill se är att alla blir aktiverade i sitt lärjungaskap.
Mm.
Där vi ibland i den västerländska kyrkan har skapat en konsumtionskultur.
Mm.
Vi är ju präglade av en konsumtionskultur överhuvudtaget, samhället i väst. Men jag tror att det också har påverkat hur vi tänker och bygger församling.
Tänker du på att väldigt många blir konsumenter helt enkelt och mer sitter och lyssnar till vad några få producerar?
Precis.
Ja.
Att det blir några som blir aktiva och söndags förmiddagsgudstjänsten kanske för många blir den centrala och där vi där det är en ganska liten process aktiva och andra kommer för att få eller om man flyttar till en ny stad och ska leta ny församling.
Mm.
Så är det ju många som funderar på, amen, vart trivs jag bäst? Vart får jag mest? Eller vart blir mina behov tillgodosedda?
Mm.
Men att istället komma till en stad och fråga Gud, vart behövs jag mest?
Mm. Mm.
Vart kan du använda mig och mina gåvor?
Ja.
Och sen behöver vi ju både och, såklart, församlingen. Liksom, vi bygger ju det tillsammans. Men jag tänker att, att vi behöver lärjungar träna alla.
Mm.
Att bli lärjungar som gör lärjungar. Att alla blir aktiva i sitt lärjungarskap. Och också så har ju mycket förkunnelsen, vilket också är jätteviktigt, men förkunnelsen har blivit väldigt central. Men att vi har svårt ibland att gå från teori till praktik.
Ja.
Och så här, vad blir det av det?
Ja, just det.
Så här, ja, nu har vi haft en undervisningsserie om andens gåvor här i 9 veckor. Så då kan vi bocka av den och gå vidare till nästa ämne. Och så kanske man inte har växt i något av det.
Nej.
Eller fått pröva på. Eller fått praktisera. Eller fått, hur blir vi bättre på att göra allting där vi säger?
Mm.
Det är ju samma sak som att men jag kan inte säga att jag kan sy för att jag har läst instruktionsboken till min symaskin flera gånger.
Nej.
Utan det är först när jag börjar sy som jag faktiskt lär mig. Ja. Eller jag kan inte säga att nej, men nu har jag sett Grey's Anatomy 10 gånger, så jag är kirurg. Så just det här aktiva lärjungaskapet, och det är ju också Jesus sätt att lärjunga träna, att han aktiverar,
ja, precis.
Att han tar med, att han sänder ut, att de gör, och många gånger så gör de ju innan de fattar.
Ja, ja, absolut. Nej, man skulle inte, jag skulle inte gärna bli opererad av dig.
Nej.
För att du har sett.
Inte jag heller.
Nej. Nej.
Jag opererades en gång för njursten. Mm. Har inte alls med kyrka att göra, men kul story ändå.
Ja,
då först kom jag in då till min tid, skulle opereras, och så säger de, är du säker på att det är det här sjukhuset ska till? Ja, jag är ganska säker på det. Det här fick de leta, så, men de hittade ju mig i alla fall. Så tänkte jag, okej, det känns ju tryggt.
Ja.
Att de inte ens visste att jag skulle komma. Sen kommer läkaren in. Och så ritar han ett stort kryss på min hand. Och sen så här, det är för att jag ska komma ihåg vilken sida det är. Jag ska kände jag. Det känns väldigt tryggt det här.
Ja.
Att de har stenkoll på det här stället. Men det var väl bra då.
Ja.
Att han fick den påminnelse om han nu skulle ha glömt under operationens gång. Om det var vänster eller höger.
Ja, det är bra. Han löste. Det blev bra i alla fall då.
Nej, men det löste sig.
Till sist. Var,
till sist.
Ja.
Det var en njursten som liksom hade fastnat.
Ja, just det.
Några månader.
Ja.
Mm. Som till slut fick opereras bort istället.
Ja, då vill man ju ha en expert faktiskt.
Ja, men det vill man ju. Då vill man ju inte ha mig. Bara för att jag har sett Grey's Anatomy.
Nej, eller för att du en gång har opererat för njursten. Det räcker inte heller.
Nej, exakt. Nej,
man vill ha lite expertis.
Precis.
Men det där är ju viktigt, just att omsätta faktiskt... Det är inte bara teori. Det är klart att det finns kanske en annan fråga som är mer på ett teoretiskt plan. Men det mesta, väldigt mycket, är ju praktik. Och det är då det faktiskt blir avgörande och viktigt.
Mm.
Märker ni detta något i... Alltså en fördom eller en förhoppning skulle kunna vara att om man är husförsamling och lite mindre, så är det inte lika många som är konsumenter. Mm. Utan att alla är med, liksom är aktiva på ett annat sätt. Men stämmer det?
Ja, men det skulle jag faktiskt säga. Att det är en av de saker som jag upplever, eller som vi såg också tydligt i början. När vi liksom startade upp församlingen, så skulle jag säga att den kategori människor vi växte mest av de första åren var unga vuxna som hade växt upp i kyrkan men som hade lämnat tron.
Mm.
Och men som kom tillbaka då till tron genom församlingen. Och det var två liksom återkommande vittnesbörd från dem. Och det ena var att jag har aldrig känt att jag passar in i kyrkan.
Mm.
Men här känner jag mig hemma för första gången. Och att det också var första gången man kände att kyrka faktiskt var familj. Mm. Att det är något sånt där som man... Det är ord vi slänger oss med. Så vi är bröder och systrar. Och, det är mycket familjetermer i hela Nya Testamentet.
Ja, visst.
Och vi använder ju dem. Liksom. Vi är familj och vi är bröder och systrar. Vi är, men att man många gånger upplever det som någonting vi säger. Men något som man aldrig riktigt egentligen känner att det är.
Mm.
Ja, det känns inte riktigt som familj. Mm. Om jag ska vara helt ärlig.
Ja,
men att de säger, men det här är första gången jag har känt att kyrka faktiskt är familj. Att man levde liksom livet och vardagen och så här, på ett helt annat sätt. Och att man kunde ses. Vi hade liksom en fast tid i veckan som vi såg sen då liksom för som husförsamling. Men man kunde lika gärna ses för att grilla eller se på fotboll eller vad det nu är. Liksom att det var mer av att dela livet också. Att man lär känna varandra bättre för att man bygger närmare relationer. Så det var det ena. Så att man kände sig hemma på ett sätt. Som man inte hade gjort innan. Och det kan jag göra med det där. Liksom, att om det bara finns en modell. Eller ett uttryck. Så kommer det alltid finnas människor som trivs i det. Och passar in i det. Och så finns det de som känner att jag passar inte in i den här mallen. Och om att följa Jesus innebär. Liksom, att jag måste köpa hela det kulturella paketet. Där jag känner mig malplacerad. Så hamnar man i att man tänker att enda valet är. Liksom. Mm. Att ändra, försöka vara någon man inte är, eller också får jag lämna tron helt.
Mm.
Alltså det var det ena, och det andra var att man sa, jag har växt upp i kyrkan, alltid haft en tro på Gud, men har egentligen aldrig haft ett möte med Jesus.
Just det.
Förrän jag kom hit. Och det tror jag också är en väldigt viktig, just den här, och det har ju att göra med praktiken också, att det inte bara blir teoretisk undervisning utan att det omsätts eller sådär. Men just att vi behöver få tag på det livet, eller liksom att man möter Jesus, att det är på riktigt, att vi kommer ut i det liksom liv som den helige ande har för oss, och den relationen. Att, så det var de liksom två vanligaste sakerna vi hörde då.
Ja.
Att man kände sig som att man fick vara sig själv och vara del av en familj, och att man kände att här fick jag möta Jesus.
Just det.
Inte bara höra om Jesus.
Ja.
Och det tänker jag också, att det är en styrka. Just det, jag tänker att alla former och alla modeller har styrkor och svagheter.
Ja.
Och det har även församlingsmodellen. Men jag tror att styrkan är mycket just det där att alla, vi såg väldigt tydligt. För då hade ju ingen av oss varit med om den formen av kyrka förut. Men att man såg tydligt hur alla var mycket mer aktiva. Att undervisning blev mer interaktiv och mer ett samtal och ett gemensamt sökande. Att man växte i lärjungaskap på ett annat sätt. För att det blev den här delaktigheten.
Just det. Och det där blir ju en form av kyrkans liksom praktik, att man också är inte bara teoretiker utan man faktiskt, alltså när vi pratar om att man kan möta Jesus, men nu ber vi också om att det sker och alltså betjänar på det sättet. Men hur blir det sen då, även med, om man tänker med, blir det fler i funktion också? Alltså i både i församlingslivet men också vid sidan om, alltså man säger att vara kyrka vid sidan om, när man möts som kyrka liksom, i det. Tror du färre blir liksom passiva deltagare i en husförsamling? Kan man säga så generellt?
Jag vet inte om man kan säga så generellt. Alltså jag tror att, ja, men på ett sätt så, vi har ju aldrig annonserat några möten eller så här. Ja, men det har inte funnits en inbjudan online för att komma till, utan det har ju verkligen byggt på att man bjuder med liksom sina vänner och grannar eller sådär. Så att på så sätt så tror jag att det blir att man kan inte luta sig mot att, nej, men hoppas någon ser det här Insta-inlägget nu så någon kommer, när man inte har det. Utan ja, men allting bygger ju på relation. Både i församlingen och utanför, och tillväxten. Och, liksom, och det blir ju också då att om det har byggt på att man har bjudit med någon, så finns det också en naturlig lärjungaträning i det. Att det blir den naturliga relationen att fortsätta då, om någon kommer till tro, att lärjungaträna eller liksom fortsätta växa i tron eller sådär. Men sen tror jag att det kanske inte primärt handlar om form, hur mycket människor liksom lever ut sitt lärjungaskap i vardagen eller vad vi nu vill kalla det, utan kanske snarare vad man bygger för kultur i församlingen, oavsett vilken form församlingen har.
Just det.
Jag tror att det har mer att göra med liksom, det kan vara vilken form av församling som helst, utan mer så här, hur mycket fokus lägger man faktiskt på att prata om, uppmuntra, träna. Liksom, det finns vissa sammanhang där man har där man märker att det finns ett sådant fokus på att så här, vi finns här för de som inte är här än. Eller,
just det.
Så här, jag tror att form kan vara ett redskap eller underlätta, eller kan, som sagt, det finns styrkor och svagheter i olika uttryck, men jag tror att det mer handlar om vad man bygger på för grundvärden och vad man vill bygga för kultur tillsammans och hur man bygger in det.
Ja. Bra. Vad finns mer i din spaningstanke?
I min spaning? Vi hade Sverige Gathering med 24/7 nu i april. Och då då hade vi temat på konferensen bilden är större. Så vi pratade en dag om att zooma, det var liksom som att zooma ut och se en större bild. Så först så var det så här, men bilden är större än min historia. Det finns en Guds historia.
Mm.
Så att det är inte egentligen att Gud är del av min historia, utan jag är del av hans större historia som sträcker sig ända från skapelsen till evigheten. Mm. och där kan jag hitta min både identitet och kallelse på något sätt, att se från det perspektivet på ens liv. Inte för att beminska sig själv, tvärtom kanske. Ja. Att bara, wow, jag får vara del av Guds stora berättelse. Mm. Och sen pratar vi om att bilden är större än mig och mitt liv. Det finns ett vi som vi till viss del kanske har tappat bort lite också i vårt individualistiska samhälle. Att vi även har gjort lärjungaskapet ibland individualistiskt eller tagit in den. Att det är, och det hör vi på lovsånger till exempel, jag som är musiker och lovsångsledare. Men att det är väldigt mycket jag-sånger och inte så mycket vi längre.
Ja.
Om man jämför med liksom, för 100 år sedan.
Mm.
Och det tror jag vi behöver återerövra. Och att vi säger ibland, så här, Gud ser inte en klump med människor här. Han ser dig personligen.
Mm.
Och samtidigt så behöver vi ju, så här, jag tror att vi behöver de kollektiva gudsmötena.
Ja.
Jag tror att det händer någonting med oss när det inte bara är jag fick ett möte med Jesus, utan vi mötte Gud tillsammans.
Just det.
Att det händer någonting med relationen till varandra och Gud i det. Liksom när man får en gemensam gudsupplevelse, eller när Gud talar till församlingen, eller när vi följer tillsammans. Och där är ju också utifrån kroppen bilden. Ingen Kristi kropp beskrivs aldrig någonsin i Bibeln i singular. Liksom. Du är Kristi kropp.
Ja, just det.
Utan det är ju alltid, ni är Kristi kropp, vi är Kristi kropp, tillsammans så är vi det. Så det tror jag att vi behöver återerövra ett större vi på något sätt. Och där, och så sista dagen så pratade vi mer om så här, det finns också någonting, bilden är också större än ett vi.
Mm.
Vi har ett uppdrag i den här världen. Så att vi får inte bli oss själva nog. Eller som man brukar säga, att det här liksom, kyrka är den enda föreningen eller organisationen eller, som finns till för de som inte är där.
Mm.
Man har inte liksom, ja, men fotbollsklubben är ju till för de som är där och spelar fotboll.
Mm. Mm.
Inte för hästentusiasterna. Som. Men kyrkan per definition egentligen finns ju till för dem som ännu inte är där.
Vi finns till för ni. På något sätt.
Vi har ett uppdrag i den här världen. Och vi behöver se utåt också. För att det är lätt att bli sig själva nog. På något sätt.
Ja.
Så vi får inte tappa missionsuppdraget. Liksom, och den blicken. Och att liksom, fråga Gud. Det är ju en så här, jag vet inte om du vet vem Alan Hirsch är. Det, australiens teolog och ledare. Men han pratar ju i boken The Forgotten Ways. Om att så här, kyrkan har blivit the attractional church istället för the missional church.
Mm.
Alltså att vi har skapat en kyrka, en modell som går ut på att få människor att komma dit.
Mm.
När missionsuppdraget är ett gå.
Mm.
Så här, gå ut och gör alla till lärjungar. Men att vi många gånger bygger liksom, kyrkans form och verksamhet och allt det utifrån frågan, hur får vi folk att komma hit?
Mm.
Det har blivit vår viktigaste fråga på något sätt. men att vi behöver återerövra det missionella tänket av att så här, hur når vi ut? Hur kan vi vara de som går över trösklarna för att nå människor? Men nu begär vi ju också av människor på något sätt att de ska gå över de obekväma trösklarna och komma till en värld de inte känner igen och ett språk som kanske blir internt och allt det här. Liksom. Så att komma tillbaka till liksom, vi är den gå ut tanken istället för kom hit tanken i det vi gör.
Det är en fin paradox det där, för att det ligger både i, liksom, vi behöver samla oss i ett större, i liksom, mer av ett vi i kyrkan. Mm. Men det viet ska då inte bli sig själv nog, utan den,
alltså,
både liksom, alltså, blir starkare men också svagare på ett sätt. Alltså mer, inte bara liksom, vi trivs så bra tillsammans, vi vill bara vara med oss.
Exakt.
Liksom, utan faktiskt ta steget ifrån varandra också.
Och det är en sak vi återkommande har pratat om sen vi startade församlingen. Att, så här, hur bygger vi en kultur som är djupa relationer och inkluderande?
Mm.
Att det kan ju lätt bli det här antingen eller, att man ändrar, liksom, blir fler och fler och relationerna blir ganska ytliga.
Mm.
Eller att man blir så tajt i ett gäng som bara, nej, men vi vill inte att någon ska komma och störa det här, liksom, som vi har byggt upp nu.
Ja, exakt. Ja.
Och att hitta ett sätt, och då brukar vi säga att, liksom, ja, men vi vill skapa en gemenskap och relationer där vi, liksom, delar livet och som blir djupa, nära relationer, som känns som familj, men där också människor som kommer som är nya snabbt känner av den, den atmosfären. Att man, liksom, direkt första gången man är där känner, wow, det här känns som familj. Eller liksom att vi hela tiden har den så här, vi vill hela tiden bjuda in fler att vara del av den här familjen.
Mm.
Alltså att vi inte stänger den. Och det är inte alltid helt lätt att hitta den, men jag tror att bara det hjälper att man hela tiden pratar om det på det sättet. Mm. Att det är så, liksom, vi vill bygga en, liksom, känsla av familj som man känner av, oavsett om man har varit där i 10 år eller om det är första gången man är där. Mm. Att man har den på något sätt välkomnande, vad kul att du är här och välkommen, känn dig som hemma, och att vi, liksom, man bjuds in att sitta ner runt ett köksbord med en familj första gången man är där, eller liksom hela den. Och det har vi också sett hur bara det blir ett vittnesbörd för människor på ett sätt. Och där tänker jag också att, så här, vi är inte bara kallade att vara en vittnande gemenskap, utan gemenskapen är tänkt att vara ett vittnesbörd i sig.
Mm.
Att sättet vi lever och relaterar till varandra vittnar om någonting.
Mm.
Men vart var vi? Jo, men vi var ju i den där gatheringen då. Och temat, bilden är större.
Mm.
Ja, i alla fall så hade jag ett pass där jag pratade om vad är vår tids, liksom, största utmaningar och största möjlighet. Jag vet inte om du har sett, för några år sedan så fanns det en dokumentär på SVT som heter The Swedish Theory of Love.
Mm.
Har du sett den?
Mm.
Ja. Och den, för svensk kultur är ganska extrem ur ett globalt perspektiv. Man säger att vi är världens mest individualistiska land. Det har också gjort att vi är världens ensammaste folk. Och den här Swedish Theory of Love handlar ju då om att man på 1700-talet så kom en ny politisk idé. Och den kom ju egentligen över hela västvärlden. Det var bara att Sverige var snabbast och bäst på att omsätta den i handling. Men teorin byggde ju på att alla relationer byggda på kärlek måste bygga på oberoende.
Mm.
Och det fanns ju en god tanke i det, utifrån att jämna ut orättvisor, till exempel att minska klyftorna mellan fattiga och rika. Att det fanns en jämställdhetsidé där, att, ja, men ingen kvinna till exempel ska vara fast i ett äktenskap mot sin vilja, för att man inte överlever utan. Så att det fanns ändå, liksom, goda rättvisemotiv i tanken, liksom, att vi vill bygga ett skyddsnät för människor.
Mm.
Och att, liksom, sann relation måste bygga på fri vilja på något sätt. Och jag tänker att den här tanken är ju å ena sidan biblisk och andra sidan djupt obiblisk. Att den är biblisk i bemärkelsen att Gud är mån om ömsesidiga relationer. Att vi väljer honom. Han skapade oss inte, liksom, till robotar som tillber honom för att vi är...
För att vi måste.
Ja, för att vi måste Utan han skapar oss med en fri vilja. Och är det något Gud respekterar så är det vår fria vilja.
Mm.
Alltså, även när han vet att hela liksom, mänskligheten och världshistorien går åt skogen. Mm. För det var ju där den gjorde i och med vår fria vilja och syndafallet. Men att där, just för att kärlek måste vi välja.
Mm.
Mm. Och vi måste ha den fria viljan. Och att det inte är ett tvång. Liksom.
Just det.
Men å andra sidan så är ju den här tanken om oberoende väldigt obiblisk då.
Mm.
Om vi går tillbaka till Paulus och hur han beskriver kroppen.
Mm.
När han säger, ingen kan säga till den andra, jag behöver det inte. Utan så här, vi har blivit skapta till ett beroende av varandra. Liksom att vi överlåter oss till varandra och att jag inte kan göra det själv. Och att vi behöver gemenskap. Och jag tänker att vi är skapta till gemenskap med både Gud och varandra.
Mm.
Men i det här i alla fall, när Sverige då blev bra på att omsätta den här idén i praktiken, så har ju det också lett till nu att vi är världens ensammaste folk.
Mm.
Där Stockholm till exempel är den huvudstad i Europa som har flest singelhushåll. Där det i den här dokumentären också som man visar på att det är många i Sverige som dör ensamma och ingen upptäcker det på månader och ibland år. Vilket skulle vara helt oförståeligt i någon kultur någon annanstans i världen. Mm. hur man kan ha byggt en kultur som, där man är så ensam.
Ja.
Och så vi pratade om det här liksom med vad är då, vi är församling i det här landet i den här tiden.
Mm.
Och som församling så är vi ju kallade att nå den kulturen. Så vad är våra största utmaningar och vad är våra största möjligheter?
Mm.
Och då sa jag att jag tror att vår största utmaning är tid.
Mm.
Mm. Jag tror att vi har byggt en kultur och en livsstil som är alldeles för fullsprängd i kalendern.
Ja. Ja.
Vi ber om väckelse, vi ber att människor ska komma till tro. Och så har vi inte tid med en som kommer till tro och har behov av att bli inkluderad i en familj, att någon följer upp varje dag, att det räcker liksom inte till med att komma på söndag förmiddagen. Så där tror jag att vi, om det är någonstans som vi skulle behöva vara en motkultur idag som kyrka, så tror jag att det, vad gäller det?
Att ha tid för människor.
Ja, ja, att vi bygger vår livsrytm på ett annat sätt.
Ja.
Att vi är de som faktiskt planerar in liksom att bygga livet så att det finns utrymme för människor.
Mm.
Både varandra i församlingen om vi ska bygga nära relationer.
Mm.
Och leva på ett sätt som känns familj. Men också att vi har tid med människor som kommer till tro. Men jag tror många gånger så blir det tvärtom. Att vi är upptagna än någon annan. För vi har allting som alla andra har med som heltidsjobb och hus och barnens fotbollsträningar och allting det här. Och så ska vi ha tid med kyrkan också. Liksom att vi blir de mest upptagna av alla.
Mm.
Och där tror jag att vi behöver, jag tror att det bästa sättet vi skulle kunna förbereda oss för väckelse är att positionera oss inför Gud och säga vi är redo, är att faktiskt frigöra tid och börja leva i en annan livsrytm. Och där det står, anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så betyder grundtextordet där egentligen ungefär anpassa er inte efter den här världens schema.
Ja.
Men så att, som att vi lever efter ett annat schema.
Ja.
Så jag tror att det är vår största utmaning. Tid och att liksom hitta en annan livsrytm tillsammans.
Just det.
Tänk om man som församling till exempel skulle bestämma. Det är ett experiment jag har tänkt på många år, men som man aldrig riktigt vågar pusha för att genomföra kanske. Men tänk om man som församling skulle bestämma. Okej, i den här församlingen så överlåter vi oss till att ingen av oss jobbar mer än 75%.
Mm. Mm.
Det skulle vara ett intressant experiment för att se vad skulle hända.
Ja.
Både med vår egen hälsa, kanske. med våra relationer som församling, men också med liksom, tiden för nya människor att komma. Ja, men så det tror jag är den största utmaningen. Och så pratar vi om, vad är den största möjligheten då?
Mm.
Och då tänker jag att det är ju en enorm möjlighet att vi är de som kan erbjuda familj och sann gemenskap till världens ensammaste folk. Det är ändå en peppande tanke, tycker jag. Om vi nu lever och ska nå liksom, en kultur som beskrivs som världens ensammaste folk. Och vi har på något sätt nycklarna till vad sann gemenskap är.
Ja.
Så tänker jag att det är en jättemöjlighet i Sverige. Vi kan få erbjuda familj.
Ja.
Och gemenskap till världens ensammaste folk.
Och det är ju en gemenskap som inte det finns i enhet, men inte liksom, vad var du sa, likformighet, utan i mångfald.
Precis, vi har försökt skapa enhet genom likformighet historiskt, men jag tror att framtidens församling så måste skapa enhet i mångfald.
Ja. Och ett vi, där folk får vara aktiva.
Precis.
I det. Och sen handlar det bara om att vi ska ha tid också då.
Precis, och den behöver vi frigöra genom att bygga vår
livsrytm
på ett annat sätt.
Nej.
Vi pratar ofta om andra saker när vi pratar om att vara motkultur, men jag tror att det är ett jätteviktigt område idag, i vår tid och framåt. Att försöka bygga en annan kultur, att vara en motkultur.
Det är en god bild, en intressant framtid man ser här nu när du tecknade på det här sättet. Jättebra. Mm. Utmanande.
Ja, och det finns ju naturligtvis mycket mer.
Förstås.
Men om man bara pratar om framtidens församling på 40 minuter så några tankar som jag drömmer om.
De första som dök upp liksom i ditt huvud, så ja. Ja. Bra. Jätteintressant. Tack Maria för
Tack
att du kom och var med och hjälpte oss att tänka och drömma kring framtidens kyrka. Låt oss jaga efter den så gott vi kan, och låt oss inte vänta med att omsätta den till framtiden heller, utan det börjar vi med redan idag, va?
Mm.
Tack för att du kom.
Tack.